Det här tycker jag är en väldigt obehaglig aha-upplevelse, att det är viruset som ser till att det kommer ut
just det.
Där bak och där uppe. Att det är alltså virusets sätt att sprida sig. Ja. Den tar över vår kropp.
Ja, precis.
Jag kan knappt prata nu här, så obehagligt är det tycker jag.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så mycket.
Och såklart du som lyssnar. För några veckor sedan hade vi det stora nöjet att träffa några av alla er goa som lyssnar när vi körde Fråga Agnes Wold live inför publik. Och det på en plats som även Galenskapen och After Shave verkar vara väldigt förtjust i.
Borås, Borås, för om jag lyckas här finns inga mer besvär.
Borås, Borås. Och att blicka ut över en lokal där nästan varenda en räcker upp handen när vi frågar hur många av er har lyssnat på podden. Det är faktiskt en, ja, hur skulle du beskriva den känslan, Agnes?
Ja, det är jättekul.
Förutom att det alltid är väldigt kul just att träffa er som lyssnar, så var det en annan liten detalj som jag i all sin enkelhet tyckte var ganska rolig. Jag föredrar ju vanlig handmikrofon, men du brukar alltid be om att få ett headset när vi är ute och pratar bland folk.
Mm.
Alltså en sån här liten tunn hudfärgad mikrofon de har på tv som knappt syns, som sitter i en liten metallbåge bakom örat sådär. Men i Borås fick du istället någon sorts flygkaptens eller sportkommentators headset.
Äntligen!
Alltså, jättestora lurar, en mikrofon som täckte nästan hela truten.
Ja.
Men det hindrade inte från att besvara frågor om allt från bajsbakterier till Socialstyrelsens rekommendationer.
Nej.
Men idag, Agnes, vet du vad vi ska prata om då?
Vi ska prata om kräksjuka.
Just det. Jag vet inte om det har med årstiden att göra, men det fullkomligt väller in frågor som handlar om det här. Första kommer från någon som lite halvhemligt kallar sig släktingen.
Hej Agnes. Vår familj var magsjuk en vecka innan vi träffade mina släktingar och hade kalas. Tyvärr så blev deras familj magsjuk efteråt. De säger att det var vi som var smittbärare eftersom det sitter i väggarna och att vi ställde till det för dem. Jag skulle kunna förstå att det kanske fanns i någon kaka eller så, men frågan är alltså, sitter magsjukevirus verkligen kvar i väggarna och på dörrhandtagen en vecka efter att man varit sjuk? Var det vi och vårt hem som smittade dem genom att vi var sjuka en vecka innan?
Det här tror jag att vi har varit inne och nosat på förut. Visst är det så att magsjukevirus är väldigt smittsamt?
Det är absolut så, men det är framförallt smittsamt när man har en sjuk människa framför sig eller man äter någon mat som man blir smittad av personal som har tillrett den, till exempel då, sån här bufféer eller frysta bär eller musslor som har filtrerat vatten med norovirus i sig och sådär.
Skulle smittan kunna dröja sig kvar på till exempel väggar eller ett dörrantag?
Alltså det är ju så här, det här är ett så kallat naket virus då som inte har något sånt här litet fetthölje på sig, och det betyder att det är ganska tåligt och härdigt, så att virus lever ju inte, men man får ju skilja på ifall de kan infektera eller inte rent teoretiskt, och då kan det här hålla sig ganska länge, alltså en vecka tycker jag låter väldigt länge. Men sen är ju nästa problem då, alltså man har ju visat då att det kan ligga kvar på en bordsyta länge, och om man svabbar upp det där och häller det i en cellkultur så kan det infektera celler till exempel. Men det betyder ju inte att man i praktiken kommer att smittas på det här sättet då. Jag ringde faktiskt en kompis som är sån här biträdande smittskyddsläkare och frågade hur det är med sånt här. Alltså, finns det några sådana fall där man har ställt ut en avdelning och så kommer det nya patienter, att de kan smittas av det här som sitter i väggarna? Alltså det är nog inte så vanligt. Och så jag fick en artikel av honom som handlade om en bilfirma i USA där man alla blev jättesjuka, och då de hade alla ätit några mackor som de hade fått från ställe, och så trodde de att det var några mackorna det var fel på, men det var inget virus i dem. Men sen hittade de då i en toalett, det var något så skötbord som var mot väggen, och där hade någon bytt blöjor på någon magsjuk unge, och då hade man smittats där. Men det var ju samma dag, möjligtvis dagen efter kanske, som den här ungen hade haft sitt bajs där. Och de hade varit på toaletten och kommit åt det där och fått det på fingrarna och så. Så att jag tycker det låter extremt osannolikt att det skulle vara kvar en vecka efter Sen tycker jag det är en väldigt tråkig inställning av släktingar att hålla på och anklaga andra människor för att man har fått sjukdom och så. Jag menar, herregud, det här är ju saker som cirkulerar i samhället, och så kan man ju inte anklaga sina släktingar för att de har satt sjukdom på en.
Men om man nu har släktingar där det är kräksjuka hemma, då kanske det ändå kan vara klokt att avvakta någon dag om att gå dit.
Ja, ja. Någon dag, absolut. Men de avvaktar ju en vecka ju, eller hur?
Va? En vecka var det här.
Ja, jag menar, ska de vänta till nästa år liksom?
Jag frågar ju dig.
Nej, för att de här släktingarna ska vara nöjda. Nej, jag tycker det verkar överdrivet.
Varannan måndag och tisdag städar jag urordentligt. En orsak till att jag städar i början på veckan är att vi tillsammans på lördag och söndag, och det blir så tillstökat då. Jag dammar varenda småsak, dammsuger och kryper omkring och skurar och slaskar och torkar av med vått överallt. Arne, min pojke, piskar mattorna som är lätta, inga tunga.
Här läser programledaren Maud Reutersvärd brev om olika husmödrars städvanor år 1950. Och jag misstänker att det här är ganska olikt hur det går till hemma hos fru Agnes Wold.
Ja.
Men att kräksjukevirus kan få fart på städningen hemma hos folk, det råder ingen som helst tvekan om. Så här skriver Hedvig. Hej, min värsta skräck bland vanliga virus är kräksjukan. Och nu har vi haft det i hushållet i snart 2 veckor. Först mina barn i tur och ordning, och nu jag. Jag tycker att det är helt förfärligt otäckt och jobbigt att behandla varje rum där någon kräkt som en totalt kontaminerad zon. Jag använder bara pappershanddukar, tvättar alla textilier som har varit inom 2 meters avstånd från kräks i minst 60 grader och så vidare. Är min rädsla befogad? Kan man till exempel bli smittad av att borsta tänderna med en tandborste som stått i badrummet där någon har kräkts eller haft diarré? Och kan man i så fall ta med sig viruset på fotsulorna när man går från toan till soffan och blir sofftyget därmed nedsmutsat med små hemska partiklar som vill smitta en vidare? Tacksam för svar, Hedvig.
Mm. Tandborsten går ju inte att utesluta. Jag såg faktiskt en film alldeles nu på en konferens som handlade om smittspridning, och där pratade man om så här aerosol, alltså små partiklar i luften, och då var det faktiskt någon som hade filmat med en sån här kamera, så man såg små droppar när man spolade i en toalett, och då skvätter det minsann upp små droppar i luften där. Så att, kanske om det står en tandborste där, att den kan få på sig det här då. Så att om man är orolig för det, så får man ju ha tandborsten inne i badrumsskåpet.
Men det här med tandborsten gör mig lite förvånad, Agnes, ändå. För det tidigare avsnittet har det låtit som att du tycker inte alls det är någon fara att ha den stående, och det är nog ingen risk för smitta. Men nu säger du ställ in den i skåpet för säkerhets skull. Är det för att du talar precis till Hedvig eller för att du har ändrat dig?
Har vi inte pratat annars om generellt? Jag menar, om ingen är sjuk och man sitter på toaletten och man kissar och bajsar och... Jag menar, det gör ju ingenting om det skvätter lite sånt på en tandborste.
Men kräksjukevirus vill man inte ha på sin tandborste?
Nej, om man inte vill det så kan man ställa in den i badrumsskåpet.
Står din tandborste i badrumsskåpet?
Nej,
för säkerhets skull.
Naturligtvis inte.
Var står den nu?
Ja, den står där precis på handfatet, jättenära toaletten. Så det har säkert skvätt upp det ena eller andra. Men det där med fotsulorna, det tror jag. Alltså att om det där kommer in i soffan, där, man måste ju få in det i munnen också. Och jag håller på att fråga folk ganska mycket om det här. Alltså sjukvård och så här, håller man ju på att städa jättemycket och torka alla ytor runt patienter och så här. Och det är väl bra, för man vill vara absolut säker. Men hur troligt är det? Jag tror inte att det är... Alltså risken måste vara minimal att man får i sig virus från soffan till exempel. Men det går ju inte att utesluta. Men är man där i hemmet och någon kräks och man är i närheten, då flyger det ju sådana här i luften. Så att jag tror att det är nog väldigt, väldigt svårt att hålla sig avskild från smitta i sitt eget hem. Liksom, ifall det är någon som är aktivt sjuk där då. Men jag förstår, jag tycker också det är väldigt äckligt med kräk, så jag kan förstå lite att gå till de mest extrema åtgärder för att hindra detta. Men jag tror inte det kanske är så verkningsfullt.
Hjälper det att tvätta textilier i 60 grader?
Det spelar ingen roll om det är 60 grader eller inte, för att viruset lever som sagt var inte, men det är ett väldigt härligt virus. Jag tror inte det spelar någon större roll för viruset om det är 60 eller 50 eller 40 grader faktiskt. Men när man tvättar, så är ju hela grejen med tvätt att det spolas ju genom massa vatten, så att man spolar ju bort det här, och de här åker ju runt i den här maskinen och så. Så att jag tror man behöver inte ha så hög temperatur. Så de har ju tvättmedel och så. Men det här är ju som sagt var icke höljeförsedda virus, så att liksom tvål och vatten vatten och alkohol och så löser ju inte upp något hölje. Det finns ju höljeförsedda virus som influensa och så här, och då så att säga förstör man ju viruset genom tvål eller diskmedel eller alkohol, men det gör man ju inte med de här.
Men om man då lägger ihop vad du säger här, att det är låg infektionsdos och kräksjukeviruset är tåligt, har inget sånt här, då kanske det är korrekt som Hedvig tänker, att man betraktar varje rum där någon har kräkt som en kontaminerad zon.
Mm, det kan man ju absolut göra. Rent teoretiskt så kan man ju smittas då genom att få lite virus på händerna och få in det i munnen, och det här viruset är ju ganska härdigt så att det förstörs inte direkt liksom när det ligger på en yta. Så. Men i praktiken, jag kan inte förstå. Om det vore så skulle ju alla människor gå och kräkas hela tiden. Och det är ju inte så. Utan det är ju de som har en kräkade barn hemma eller de som jobbar på förskola eller inom vården där det går på avdelning och så. Så att jag tycker liksom det kan inte i praktiken stämma att man får några partiklar på händerna och så stoppar man det i munnen så blir man sjuk. För att då skulle vi skulle ha mycket, mycket större utbrott än vi har.
Här har vi en fråga från Elin som undrar, kan magsjuka smitta via saliv även om den sjuka enbart har diarré och inte kräkningar?
Alltså det låter osannolikt, men de här infekterar ju cellerna i tunntarmen. Och så vitt man vet så infekterar de inte cellerna i munhålan. Men man kan ju aldrig säga aldrig, så att jag vet inte om någon har tittat på detta, om det är helt omöjligt. Alltså den ska ju binda till en receptor då som finns på tunntarmsepitelet då, eller alltså de cellerna som är där på ytan. Och jag har aldrig hört talas om, och jag tror inte det finns några rapporter om att som sagt var den skulle kunna infektera celler i munnen. Och sen om man då skulle på något sätt i så fall ha några sura uppstötningar då, så man fick upp det här viruset ut i munnen, då skulle det väl kanske kunna komma upp lite virus där. Men ja, det låter väldigt osannolikt.
Men för säkerhets skull kanske det ändå kan vara bra att låta bli och pussas med någon som...
Ja, men om man bor i samma hushåll så, och det är vintiga är sjuka, så är det ju otroligt svårt att skydda sig, tror jag.
Men ändå är ju instinkten i alla fall min att jag gärna vill skydda mig.
Ja, absolut.
Alltså om någon har kräkts hemma, det är ju inte kram och puss på mig då.
Nej,
alltså.
Nej, äckligt. Ja, usch.
Här hörde vi en bit av låten Snus Boogie Woogie med Mora Nisse. Varför då kan man undra? Jo, det beror helt enkelt på att snus är en av alla de grejer som våra lyssnare verkar tro skyddar mot kräksjuka. Så här skriver Mikael. Hej, jag har snusat i över 15 år. När jag slutade fick jag både influensa och vinterkräksjuka under den vintern. Jag hade inte haft vinterkräksjuka förut. Jag funderar på om det kan innebära någon sorts skydd att varje timme stoppa in en snus. Jag tänker att det borde vara en del bakterier och annat som följer med vid själva snusinförandet som kanske håller immunförsvaret alert. Låter det här rimligt eller tror du att jag är ute och snurrar? Undrar Mikael.
Nej, det var ju en intressant observation. Nu är det bara en person här, så det troligaste är väl att det bara var en slump. Men jag tycker det vore ganska kul att se en sån studie om snusare har mindre kräksjuka än de som inte snusar. Däremot tror jag absolut inte i så fall skulle ha att göra med att man stoppar i sig bakterier, för att det blir inget särskilt stort tillskott av bakterier. Det är ju ens egna hudbakterier i så fall, och de får man väl i sig ändå, så att säga, om man stoppar fingrarna i munnen någon gång och så. I så fall snarare liksom att det skulle ha något att göra med snuset. Snuset har ju en väldigt kärlsammandragande effekt. Det är ju mer nikotin i en prissnus än i en cigarett då. Så att blodkärlen drar ihop sig väldigt kraftigt. Och om det möjligtvis skulle kunna göra någonting åt det här, det vet jag inte. Men vore värt en studie.
Men du bedömer det inte som omöjligt att det skulle kunna ha någon form av påverkan att man snusar?
Inget är omöjligt. Alltså det finns ju sjukdomar som blir sämre av snus och det finns sådana som blir bättre. Alltså som sagt, nikotin är ju en väldigt potent substans, så att jag kan inte exakt räkna ut hur, men i och med att man får i sig ganska hög dos av en ganska potent substans så kan man inte utesluta att något kan hända då.
Här kommer en fråga som jag tror att många kan relatera till. Det gäller i alla fall någonting som jag själv ofta fick höra när jag var liten och låg sjuk hemma. Hej Agnes och Christer. Det gamla knepet med att dricka avslagen cola vid magsjuka. Hjälper det, undrar en trogen men anonym lyssnare. Det finns ju en mängd olika både goda och äckliga läskedrycker. Men just cola, den brukar ju folk komma dragandes med när någon mår illa. Varför då egentligen?
Jag tror att det är en kombination av socker och vatten då som är bra för... Det är som den här sockersaltlösningen som har räddat en enorm massa liv i världen då i diarrésjukdomar. För det finns ju som kolera till exempel. Det man dör av är liksom vätskeförlusten, att man får så fruktansvärt mycket diarré, flera många, många liter per dag. Så att man dör av uttorkning helt enkelt. Och då kan man ju dricka bara vatten, då tas det upp på ett sätt. Men om man har vatten kombinerat med socker och ännu hellre lite salt, då går vattnet in på ett annat sätt. Det följer med sockret in. Och det är väl därför cola är bra, antar jag.
Men det måste ju funka med vilken annan läsk som helst.
Ja, naturligtvis. Eller saft eller sockervatten.
Så det är inte det att det finns någon sorts magisk antikräk-grej?
Nej, det tror jag inte. Det är väl hemligt recept. Det är lite fosfat och lite ditten och datten i. Jag tror inte det, utan det är nog det här att socker och vatten.
Det här med att den ska vara avslagen, klarar magen inte kolsyra när man mår dåligt?
Nej, det spelar ju ingen roll. Men det är väl att om man är lite halvkräkig, man rapar ju då kanske det lätt blir att man kräks, kan jag tänka mig. Att man känner det så.
Händer det att du själv dricker lite avslagen läsk om du har varit dålig?
Nej, jag dricker extremt sällan läsk. Och det är inte liksom i sådana sammanhang då det.
Vad är det för sammanhang du dricker läsk?
Nej, men någon gång om året så kan jag känna så här lite... Ja, jag känner mig lite trött, lite huvudvärk, lite mosig, lite sådär. Då kan jag tycka det är gott om cola. Det är 2 gånger om året ungefär. Aldrig annars.
Apropå att må dåligt så vet jag att blotta tanken på kräks får dig att göra det.
Ja.
Jag vet inte om det är någon tröst, men att döma av mejlen som kommer in till oss så är du absolut inte ensam om obehagskänslor. Fast nu har vi ju valt det här temat för avsnittet.
Så, du, ja.
Jag tänker att det är lika bra att vi tar tjuren vid hornen här, Agnes, och lyssnar på plasket och hulkandet av en riktig spia. Är du beredd?
Åh, gud.
Här kommer den.
Åh, gud.
Hej Agnes och Christer, tack för en mycket bra podd. Roligt att du tycker det, tack själv för att du lyssnar, vill jag kontra med då.
Kanske inte gör det längre efter den här kräkkaskaden.
Så här fortsätter mejlet. Jag är mamma till en 4-åring och jag har inga problem med förkylningar och febernätter som kommer med förskolan och att leva livet. Men när det kommer till kräksjuka är jag riktigt mesig, till och med ganska rädd, vilket jag också skäms för. När vår son har blivit kräksjuk har jag lämnat the dirt job till min fru och hållit mig på minst 2 armlängders avstånd, men... Ändå har jag själv alltid blivit sjuk, trots att jag tvättar toaletten och köket som en riktig hypokondriker med diskhandskar. Jag undrar, finns det något sätt jag kan minska risken att få kräksjuka? Och finns det något jag kan göra för att minska risken att bli smittad när resten av familjen har denna obarmhärtigt äckliga sjukdom? Typ munskydd eller heltäckande dräkt? Alltså jag kommer ju inte ha på mig det oavsett, men är ändå nyfiken på om det skulle funka att undvika smitta om hela jag var inplastad på något sätt och inga kräksmittoämnen liksom kom på mig. Tack igen för allt. Allt gott från Anna, skriver hon. Och det var så då innan vi hade spelat upp spian. Men ja, vi får se det här teoretiskt då, Agnes. Men går det att undvika smitta genom att på något sätt plasta in hela sig?
Jo, men det är klart. Skulle man ha en sån här operationsdräkt som man hade på ortopedoperationer då, med, alltså när man är helt täckt med en visir och så har man liksom en prasslig plastad dräkt och sen så kanske det som ett munskydd innanför det där. Då är klart att då kan man inte få i sig kräkviruset just där då. Men sen är ju problemet om det som sagt var hamnat någonstans på någon liten tandborste eller på i köket eller på någonting som man tar och sen stoppar fingrarna i munnen eller sånt där. Så att det är väldigt riskigt. Så att hon skulle behöva ha på sig den här heltäckande dräkten medan barnet spyr och sen så omedelbart checka ut i lägenheten och bo på hotell en vecka då. Så komma hem sen då. Då tror jag risken är minimal.
Det låter ju inte heller som att det här på något sätt skulle förbättra det här lilla lätta dåliga samvetet hon har, Anna, för att, inte, att hon sticker. Det blir ännu värre då.
Ja, jag sprang ju alltid. När mina barn kräktes så bara sprang jag liksom åt andra hållet i lägenheten. Nu fick min man ta hand om det. Jag tycker så otroligt vidigt. Jag tror alltid att jag själv ska spy om jag är i närheten av någon som spyr. Klappa
Här hörde vi en inspelning från ett mycket glatt barnkalas någonstans i Sverige. Nu vet jag inte riktigt hur gamla de här barnen var, men jag misstänker i förskolåldern lät väl så. Och det passar i så fall väldigt bra in på nästa fråga. Hej Agnes och Christer, jag är en lycklig farmor och mormor till 4 härliga barnbarn. När jag försöker minnas hur det var när mina egna barn var små och gick på dagis, som vi sa då, då tror jag inte alls att de var så sjuka så mycket som mina barnbarn är idag. Massor av vabbdagar går åt till förkylningar och vinterkräksjuka i olika omgångar. Min fråga, är små barn sjukare idag än på 80-talet? Eller är det jag som inbillar mig? Det vore jätteintressant att få svar. Många varma hälsningar från Siv i Bollebygd. Är små barn sjukare idag än på 80-talet när man tänker på kräksjuka och så?
Det var en jätteintressant fråga och det borde ju kunna gå och ta reda på det, men jag har inte sett någon forskning på det då. Så att när det gäller vinterkräksjuka så är det ju så att den här som vi har nu som är norovirus som står för det mesta, den var ju inte alls vanlig på den tiden då. Utan det man då kräktes av var rotavirus och det är fortfarande finns ju över hela världen. Och rotavirus har man någon gång eller två och sen blir man immun. Så att som vuxen får man ju inte det om ens barn har rotavirus. Nu finns det dessutom ett vaccin, vilket är väldigt bra. Men norovirus, det anses ha ökat sen på 80-talet och det beror på att vi har mycket fler människor. Ju längre tiden går, ju större andel av människor har ett dåligt immunsystem då. Och det beror på att vi har folk som har blivit transplanterade eller de har autoimmuna sjukdomar som, där man pressar ner immunsystemet då. Och man hade inte sådana bra medikamenter på den tiden, så då dog folk istället. Och nu har vi fler och fler, och då, om man har ett dåligt immunsystem, då kan man ha de här viruserna kanske en månad i sin tarm och inte bli av med dem. En vanlig människa blir av med dem väldigt snabbt på ett par dagar. Och då fungerar de som kallas en reservoar, så att där finns viruset och reproduceras och så kan det då sprida ut sig och smitta andra och så. Så därför är norovirus mycket vanligare idag då än tidigare.
Vad fruktansvärt obehagligt det låter att vara en reservoar för virus.
Ja, det är tråkigt, ja. Precis.
Men känner de här stackarna av det då också? Ja, är de sjuka hela tiden?
Ja, de har symptom, ja, precis. Ja, jättetråkigt. Och andra sjukdomar, jag vet inte om det. Jag kan inte tänka mig att de har mer förkylningar och så, men möjligtvis att i alla fall nu, sen covid, då blev det ju väldigt så här strikt att de måste vara hemma när de är sjuka och sådär. Det kanske man var lite mindre noga med för och så. Hon kommer nog inte ihåg det där, att barn är ju sjuka nästan hela tiden.
Nej, men så, jag gick ju på förskola på 80-talet. Slut av 70-talet också. I alla fall så minns jag ju det som att det var ju alltid någon unge där som kräktes eller det hängde snor och dinglade och så. Vi var sjuka hela tiden, tycker jag.
Ja, det tror jag också.
Men kanske då att noroviruset har fått en utbredning som vi inte såg på den tiden.
Det här att vuxna människor har kräksjuka, det är ju ganska nytt då. Sen finns det ju lite andra virus, enterovirus och så här, som kan ge magsjuka. Men i stort sett så är det ju norovirus och de är mycket, mycket vanligare idag då.
Så till Sverige, där 6 av Svenska turistföreningens fjällanläggningar längs Norra Kungsleden har stängt eller kraftigt begränsat sin verksamhet på grund av magsjuka. En av dem som drabbats är William Murray från Stockholm.
Jag fick den på ungefär 3:e dagen på vandringen då jag kände tryck i brösten och blev väldigt illamående under kvällen och spydde under hela natten.
Så här lät det i Ekot i augusti och jag måste säga att jag tycker det är svårt att tänka sig någonting jobbigare än att bli kräksjuk just i samband med fjällvandring. Och det verkar jag inte vara ensam om, så här skriver Sofia. Hej på er! I somras led jag med alla som drabbades av magsjuka på Kebnekaise fjällstation och andra platser längs Kungsleden. Det fick mig att undra, under sådana omständigheter, är det bäst att stoppa flödet genom att ta tabletter typ Imodium eller Dimor? Eller blir man av med bakterierna slash viruset snabbare om man inte ingriper utan låter skiten kvickast möjligt komma ut den naturliga vägen? Undrar alltså Sofia.
Mm. Imodium, den minskar ju rörelsen i tarmen då, så att det här är ju då ett virus och inte bakterier, men man har ju diskuterat jättemycket när det gäller bakteriella sjukdomar som kolera och ETEC och sånt där då. Om det är farligt att ta Imodium för att man kanske skulle bli sjukare och så. Men det är nog inte så. Utan man får se det som att diarrén är ju virusets och bakteriernas sätt att sprida sig då. Så att det är inte vårt sätt att spola ut dem. Så såg man det förr, att då kunde det vara farligt att stoppa upp det där. Men man brukar ju säga att om man Shigella, blodiga diarré, ska man inte ta dem där. Men jag vet inte vad det bygger på riktigt så. Sen kommer det ju absolut inte att hindra kräkningarna då, för det är en helt annan mekanism då. Det är en nerv som går upp till hjärnans kräkcentrum som sen gör att magsäcken slutar att tömmas i tunntarmen, utan den står kvar helt full där som en stor full boll, och sen så får man den här kräk att mellangärdet drar ihop sig och de här musklerna som man kräks ut det där. Och jag vet inte heller om Imodium hjälper mot diarrén som man får vid norovirus. Om diarrén framförallt beror på sekretion, alltså att tarmcellerna sprutar ur sig vatten och salt, då hjälper det ju inte då. Och jag kan inte säga vad som är fallet här med kräksjukan, den diarrén då, om det skulle begränsa den.
Det här tycker jag är en väldigt obehaglig aha-upplevelse, att det är viruset som ser till att det kommer ut
just det
där bak och där uppe. Att det är alltså virusets sätt att sprida sig. Den tar över vår kropp.
Ja, precis.
Jag kan knappt prata nu här, så obehagligt är det tycker jag.
Den är väldigt vidrig.
Den tar över vår kropp. Men för att så har jag ju tänkt hela mitt liv. Att ja, jag har fått i mig någon skit. Nu vill kroppen rensa ut det så jag kräks och bajsar lite. Men det, kroppen är chanslös. Den gör bara som viruset
precis,
säger.
Exakt. Det är en sån här urgammal idé som man har trott i 2000 år. Det här att man ska spola och rensa. Och att det är bra med lavemang och allt sånt där. Och det är ren i vårat försvar. Och så här. Men det är det nog inte alls, utan det är tvärtom.
Apropå fjällen så är mina barns kusiner riktiga friluftspersoner. Alltså du hade gillat de killarna, riktigt käcka gossar. Och de är med någon sån här organisation som arrangerar jättelånga vandringar varenda sommar. Så de håller på att torka mat och förbereder packning i flera veckor. Men just i år så råkar den ene kusinens grupp tyvärr då både pricka in extrem översvämning och kräksjukan. Så han berättade att det var vatten upp till knäna och att flera tält var tvungna att göra sig om till kräksjukstugor. Så folk bara låg där inne och spydde och kved. Jag vet inte hur mycket vandrat det egentligen blev.
Nej.
Fjällen ger och fjällen tar.
Ja, precis. Men du sa, det är inget värre, men jag kan tänka mig mycket värre. Till exempel att man är ute och tågluffar och sitter på ett tåg 24 timmar mellan, säg, Prag och Aten eller sånt där och kräks. Och så kan du inte kräkas på passagerarna och så har du lite toalett eller liksom och ska hinna dit och sådär. Jag menar, ändå bättre att vara ute i det fria tycker jag. Så du kan gå undan lite grann och du har någonstans att lägga dig. Och
bättre att vara kräksjuk i fjällen.
Det tycker jag. Än på ett tåg på kontinenten.
PS. Populära sökningar.
För att försäkra oss om att vi inte har missat någonting som folk går runt och undrar i smyg har ju vi på redaktionen tagit på oss att undersöka vilka de populäraste sökningarna på nätet är för de teman som dyker upp. Det känner du till, Agnes?
Ja.
En av de saker som svenska folket verkar mest nyfikna på att få reda på när det kommer till just magsjuka är inkubationstid, alltså hur lång tid det tar från att man har blivit smittad till det bryter ut. Om vi börjar med virus.
Mm. Då är den för den här vinterkräksjukeviruset, norovirus, 12 till 48 timmar, alltså 12 timmar till 2 dygn tar det innan man får symptom då, efter man fått i sig det här.
Men betyder det att man kan andas ut när det har gått 49 timmar?
Ja. Egentligen faktiskt, men om man vet smitttillfället, ja. Men problemet är ju att om den här människan är i ens hem så kan man ju smittas senare. Men om man har varit på en fest...
Hos en släkting
hos en
till exempel.
Släkting, precis. Och varit i deras ingrodda hus och så kommer man hem. Och har man inte blivit sjuk inom 2 dagar, då får man skylla på någon annan. Så kan vi säga.
Så kan vi säga.
Mm.
Om man har ätit något dåligt då? Det har jag hört någonting i stil med. Jag har det gått 4 timmar utan symptom, då har du klarat dig. Vet
nej.
Du något om det?
Nej. Vi har ju det som kallas matförgiftning. Då är det ju inte att du får i dig levande bakterier eller virus som infekterar dig, utan då får du i dig ett toxin då, som har legat och du har haft bakterier i maten som har producerat ett ämne som gör att du kräks. Men det är ju inte säkert att gå på 4 timmar, men kanske 8 timmar eller sådär.
Men det är väl lite tråkigt att höra, för det är just om man har ätit något dåligt så känner ofta det där smakar inte bra. Då brukar jag ändå så här, ja, nu har det gått 4 timmar, det är lugnt.
Ja, oftast var det ju ingenting.
Nej, nästan aldrig.
Nej.
Men när det väl är.
Ja, för fasen.
Det är ju inte bara du som tycker det är obehagligt med spyor. Det känns som att kräksjuka är någonting som i vart fall alla småbarnsföräldrar, kanske också mor- och farföräldrar, går att oroa sig för minst halva året nu för tiden. Och en annan grej förutom inkubationstid som många verkar söka på nätet om, det är den här frågan. Smittar kräksjukan innan den har brutit ut? Alltså, kan man bli smittad innan någon i ens närhet har börjat spy eller bajsa?
Teoretiskt kan man det, men i praktiken är det jätteliten risk alltså. Det är ju så här viktigt ur, när man ska hantera sånt här på inom sjukvården och så. Då. Så att det har man ju ändå hållit på och räknat på och studerat och så. Då kommer man fram till att det är ju nästan alltid smitta från folk som är sjuka.
Hur rädd bör man rimligtvis vara i mataffären, undrar Emma, som verkar ha en lite värre form av kräkfobi. Tanken på att få magsjuka styr hela mitt liv och jag har dagligen ångest för att drabbas. Jag tvättar henne hysteriskt och har andra ritualer för mig, skriver hon. Hur rädd bör Emma rimligtvis vara i mataffären för kräksjukevirus?
Hon har ju en orimlig skräck för smittämnen och den låter sig ju inte hanteras genom att man säger att det här är ju, finns ingen risk att du blir smittad här, utan det här är ju liksom en sjukdom i sig att vara så här rädd för bakterier och virus. Det är ju en fobi så att säga. Och det hjälper inte att man säger då att nej, men det är klart att du inte blir sjuk i mataffären, för det blir man ju inte, men det hjälper inte en människa som har bacillskräck.
Men för de då som kanske inte har en allvarlig form av bacillskräck eller virusskräck eller vad det nu kan vara. Mm. Hur rädd bör man rimligtvis vara i mataffären?
Absolut inte. Varför skulle man just vara rädd i mataffären? Jag förstår inte detta.
Hur svårt kan det vara att förstå? Alltså, det är väl någon då som har kräkt så säger man, jag mår så dåligt men jag måste ändå springa och köpa lite vitt bröd. Och sen man då klafsar och liksom ska köpa lite cola avslagen och klafsar i läsk. Alltså det finns otaliga hemska scenarier. Det är väl inget roligt?
Jag tänkte inte på det. Nej, det... Nej, det tycker jag inte man ska vara rädd för. Nej. Jag känner ju en del folk som sitter och jobbar med sån här smittspårningar och sånt där. Och det kallas utbrott. Det är som en liten epidemi som är på ett ställe, liksom i en källa då. Någonstans det sprids och så där. Och då ska man räkna ut var det kommer ifrån och så där. Och man har ätit något speciellt eller så där. Men jag har aldrig talat om att smittkällan har varit en mataffär liksom. Utan smittkällan kan ju vara till exempel några groddar eller någon sallad eller något parti korv som var i Avesta 1953 eller vad det var när folk dog i salmonella och så. Men en mataffär, det har jag aldrig talat om. Det låter väldigt osannolikt.
Myter och missuppfattningar.
Precis som med alla andra teman vi tar upp i podden är ju magsjuka eller kräksjuka då ett fält som jag tror omgärdas av många myter och missuppfattningar. Men Agnes, är det något särskilt du vill dra fram i ljuset och sticka hål på nu när du har chansen?
Nej, men jag tycker folk har väldigt rätt för sig när det gäller just vinterkräksjuka. Alla verkar fatta precis hur det sprids och att det är väldigt lätt spritt och alla tycker det är jätteäckligt och sådär. Så ja, det skulle vara möjligtvis, men de har vi inte tagit upp här, folk som tror att det hjälper med vitpeppar och sånt där. Det finns ju ingenting som hjälper liksom, det finns ju inga huskur och så, men det är ju ingen som har dragit upp några sådana.
Men det har vi ju haft tidigare, vitpeppan, ja, oj, vi har gått igenom massa sådana här saker som, och då säger du bara nej, det funkar inte.
Nej, det funkar.
Så att det har jag inte ens brytt mig om att ta med idag.
Men jag tänkte på det när vi så, det är ganska lustigt för att när det gäller förkylningar och så, här, så finns det ju massa de här som pumpas ut i löjliga hälsotidningar att om man bara äter och motionerar och sover och käkar grönsaker så blir man inte sjuk. Men det är ingen som säger om kräksjuka. Aldrig hört någon som säger att herregud, han fick kräksjuka fast han sprang 3 gånger i veckan och åt så mycket vita bönor eller gröna bönor och så här. Det är intressant att man har den föreställningen bara om luftvägsvirus. Men det har inte hälsoindustrin kommit på att säga att de ska sova, meditera och tänka positivt eller vad det är man ska göra.
Det kanske kommer efter det här avsnittet.
Just det. Så motar du vinterkräksjukan i grind.
Varför finns det inget vaccin mot norovirus? Det hade jag tagit direkt.
Ja, men alltså, jag tror att det är på väg nu. Man kan säga rent generellt så är det så att det är väldigt svårt att få fram bra immunitet via mag-tarmkanalen. Och vi har nu rotaviruset då som funkar bra. Men annars är det generellt sett svårt därför att immunsystemet ska ju inte bara tillverka immunitet. Det ska också tillverka tolerans. Vi måste vara toleranta mot det vi äter då, födämnen och så. Så därför är det så att generellt det man stoppar i sig, det ska man bli tolerant mot. Till exempel alla födämnen och så här. Så därför är det svårt att, alltså det är mycket lättare om man sticker sig i armen och sprutar in någonting. Då får man ett bra immunförsvar. Men att dricka en lösning med virus och så, det brukar inte funka jättebra. Och det blir mer kortlivad immunitet och så. Så det är väl därför kanske. Men jag tror att det kommer nu. Och det har ju blivit en uppsving för vacciner efter covid. Innan var ju det ett fält som var så här hopplöst, långsamt och olönsamt och lite tråkigt sådär. Och det var några som sysslade med det, men det gav inte särskilt mycket pengar. Och industrin tyckte det var tråkigt att satsa på det för att det var inte så lönsamt och så. Men nu har alla fattat att det är ju fantastiskt käckt ifall man kan få vaccin mot det ena och det andra. Kanske om 10 år har vi kanske mot kräksjuka. Det är ju fantastiskt. Då kommer ingen att fråga om saker och ting om det i podden. Då glömmer vi det. Att hela 90-talet, 2000, 2010, 2020 så låg alla och kräktes halva året. Så jag, nej, det kommer jag inte ihåg. Det måste jag ha hittat på.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag så verkar kräksjukevirus dröja sig kvar obehagligt länge.
Ja, det gör det. Men om det verkligen har någon praktisk effekt, det är fortfarande helt oklart.
Att täcka in sig med plast skulle kunna hjälpa för att undvika smitta, men det lät som att man skulle kunna få andra problem av det.
Ja, alltså man ska inte ha plast för ansiktet, där har man ju ett visir då som tar emot det här stänket.
Hur var det med städningen nu då? Hjälper det eller hjälper det inte för att undvika kräksmitta?
Ja, alltså på sjukhus håller man ju på rätt mycket liksom och desinficerar och grejer och donar på sådana avdelningar där det har varit utbrott och så. Och det är säkert bra att skyffla undan virus som ligger där inför att nästa patient kommer och så vidare. Men i hemmet, ja, men då har ju alla haft den där sjukan så att det kan ju inte spela någon större roll.
Att kyssa folk som är magsjuka kan vara riskabelt även om du då inte tror att det finns så mycket virus i just saliven.
Nej, jag tror inte det.
Men ändå säkrast avstå.
Ja, det får folk göra som de vill. Men jag kan ju förstå att man inte tycker det är så kul.
Om avslagen läsk hjälper mot magsjuka beror det snarare på att den innehåller socker än några magiska antikräk-ingredienser. Mm,
och vatten. Kombination av socker.
Och helst skulle det vara lite salt också. Den har varit riktigt bra. Är det någonting viktigt du tycker att det där måste vi ha med i slutet?
Nej. Nu är vi väl färdiga med den här kräk-grejen.
Då tycker jag att vi går och käkar lunch nu, om den går att få ner.
Just det. Ska vi inte spela upp det där en gång till? Nej, tack.
Jo, om du vill.
Nej.
Ja, men vi tar det.
Nej.
Jo.
Åh, fy fan så. Åh, gud.
Tack för att du kom hit, Agnes.
Tack så mycket.
Och såklart till dig som lyssnat.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla våra poddar, de hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Tekniker för det här avsnittet, det var Robert Ignelius. Klippte gjorde Simon Westerdahl. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.